Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Transportpodden Mellersta Norrland. Idag sitter jag i Piteå tillsammans med Anders Berg som har jobbat inom förbundet och haft olika uppdrag. Och jag tänker att du får väl berätta lite grann, Anders, vad du har jobbat med och så genom ditt arbetsliv. När började du jobba?
Ja, jag började jobba som lärling på ett bageri i Piteå 1962.
Okej.
Och då gick man i lära i 4 år för att bli konditor. Och jag avslutade sista året som lärling med att gå konditorskolan i Göteborg.
Så du är utbildad konditor alltså?
Jajamän.
Hur var det att jobba som konditor då? Du var väl ganska ung på den tiden?
Ja, det var ju tidiga morgnar och det var inga lätta arbetsdagar.
Nej, jag förstår.
Och ja, men det var ett inspirerande jobb. Man gjorde ju gott.
Ja, du tänkte på det du bakade?
Ja.
Ja.
Ja, men det kom in en pastor en söndag när jag bakade. Och han frågade om man måste jobba på sabbaten. Ja, sa jag. Det är väl inte förbjudet att göra gott på sabbaten. Och då gick han ut.
Ja, ja det har du verkligen rätt i. Hur fortsatte du för det sen då?
Ja, då var det så att jag hade en kompis då från konditorskolan som hela tiden surrade med mig. För han hade gått ut på sjön på Svenska Amerikalinjen. Och han tyckte jag skulle göra det likadant. Så då 1971 så sökte jag jobb på Svenska Amerikalinjen och fick ett handräkningsjobb. Men var lovad att få bli konditor på båten. Började jobba som konditor.
Okej, men handräkningsjobbet då, var det liksom i köket?
Ja, det var bredvid köket. Det var i diskrummet.
Okej.
Det var 6 svenskar som jobbade i diskrummet.
Hur länge jobbade du på båt då? Eller på sjön?
Ja, det blev ju. Jag hade tagit tjänstledigt i 1 år från Ekbergs konditori då i Piteå. Och jag kom ju hem efter 6 månader för att min fackliga ådra växte nog ut på sjön. För jag upplevde att jag hade ett fackförbund som inte kanske brydde sig så mycket om sina medlemmar.
Okej, vad var det för fackförbund då?
Ja, Sjöfolksförbund.
Okej.
Och det var ju så här, jag var ju lovad att få ett konditorjobb. Och det var en konditor som blev hemskickad på Bahamas. Och då fick jag jobba i konditoriet från Bahamas till New York. Och då kom mönstret på en ny konditor från Sverige och så fick jag gå tillbaka till diskrummet. Mm. Och då hände det nog inom mig och vi andra i disken. För alla var lovade att få bättre jobb och ingen fick det.
Okej.
Okay. Och så förklaringen för det, sa köksmästaren, det var att de hade aldrig haft så bra diskgäng. Det hade aldrig gått så lite porslin. Och det hade varit så välputsat silver. Och så de ville...
ni gjorde helt enkelt ett för bra jobb?
Det verkar så.
Ja. Men då klev du av då?
Ja, vi meddelade då att vi skulle mönstra av. Men egentligen hade vi inte rätt att mönstra av i Amerika. Utan vi hade varit för kort tid på sjön för att mönstra av utanför Europa. Men då sa vi att ja, men då slutar vi jobba efter New York. Och då var nästa hamn Panamakanalen. Och då skulle ju rederiet bli tvungna, om de avskedde oss så skulle de ju måste kosta på hemresan. När vi gick förbi Frihetsgudinnan i New York på morgonen när vi kom till New York, då fick vi meddelande att vi fick mönstra av.
Så då klev ni av båten då i New York?
Ja.
Och tog det hem då på egen hand?
Och det var direkt transport till flygplatsen för vi hade inget uppehållstillstånd. Så efter några timmar så befann jag mig i bergen i Norge och det flygde jag sen vidare till Stockholm.
Vilken resa.
Ja.
Men då åkte du, när du kom till Stockholm sen då åkte du hem och så hade du liksom den här fackliga lågan tänds i dig då?
Ja, det, Och så var det så här då att när jag kom till konditoriet i Piteå då, det var en söndag. Då, jag visste ju att de satt och fikade innan de öppnade butiken. Så jag klev ju in där på baksidan och min chef han vart alldeles, och han sa han, är det där du eller någon annan? Han hade nyss fått ett vykort av mig från Västindien. Så han vart ju väldigt chockad. Och då hade han lejt en annan in som skulle jobba för mig det här året. Så han kunde ju inte ta tillbaka mig då direkt.
Nej.
Men då fick jag ett tips om att jag kunde få ett jobb på Burmans lastmaskiner och köra bark. Och där började min bana inom transportbranschen.
Men du engagerade, alltså det var direkt från båten tänkte jag säga,
ja.
Hem och så fanns det inte plats på konditoriet, ja. Då stack du till Burmans.
Jajamän. Och då dröjde det så länge så skulle det bildas fackklubb där. Och då var jag en av dem som då blev utsedd till facklig förtroendeman. Så vi startade en klubb och jag satt med i styrelsen. Senare så var jag ju då också klubbordförande och förhandlingsombud.
Och det var, då var det inom transport, ja, men
det,
så att säga.
Och det här var då 92. Nej, 72. Och vad kan man säga, 73 var väl den här fackklubben igång. Och,
hade ni någon facklig verksamhet på företaget?
Och vi hade ju alltid så att när det var ett nytt avtal så kallade vi till lokal förhandling för att höja de lokala avtalen. Och jag kan konstatera idag att fortfarande gäller de avtal jag var med och slöt på den tiden. De är inte förändrade ett enda dugg sedan dess.
Hur var företaget att förhandla mot oss så att säga?
Ja, ibland. Men vi hade en del hjälp av industriarbete på Pappers. För de fick ju upp lönerna ganska bra.
Ja.
Och så vi försökte hänga på dem och motivera att vi jobbade ju inne på pappersbruket med transportarbete. När det blev det här med att jobba storhelger och så här, så köpte vi rakt av deras storhelgstillägg.
Mm. Och det är ju en väldig skillnad om man tittar, ja, på pappersindustrin.
Ja.
Jag tänkte, hur var anslutningsgraden mellan från dina arbetskamrater och sådär?
Ja, vi kunde ju konstatera, vi hade gjort upp med arbetsledningen att när det anställdes en ny på företaget så skulle någon i klubben ha kontakt med den personen. Och den första uppgiften var ju att se till att man var medlem i facket. Så jag kan säga att vi hade 100% anslutning. Mm.
Hur många anställda var det då?
Ja, då var det kring 40-45.
Ja. Nej, men det är ju jättebra om man kan göra så och få företaget så att säga att hjälpa till och tala om när det kommer någon ny också.
Ja. Då kunde man ju få informera om de lokala avtalen som inte stod i avtalsboken och så lära dem att läsa kollektivavtalet. Då. Mm.
Ja, det är ju jätteviktigt att veta vad man har rätt till så att säga. Ja. Hur fortsatte det sen då? Hur länge jobbade du där på Burmans?
Det får se då. Jag skulle ju ha fått 25 års klocka, men det fick jag inte. För chefen tyckte inte att fackordförande hade gjort rätt för det.
Tyckte inte att det hade.
Men jag fick det när jag hade varit 30 år. Och det var väl ungefär i den svängen jag slutade och började jobba fackligt heltid. Mm.
Men innan du började jobba fackligt heltid, då, hade du haft några andra fackliga uppdrag så att säga på avdelningen eller i någon sektion eller någonting? Nej,
jag var ju avdelningsordförande, sektionsordförande och jag satt i LO-distriktets styrelse och sedermera så var jag ju ordförande i LO-distriktet.
Och då är det LO-distriktet Norrbotten, ja, vi pratar om? Jag tänker, sen satt du väl i förbundsstyrelsen i många år också?
Ja, 97 vart jag invald i förbundsstyrelsen. När det var jubileumskongressen i Norrköping.
Jag har hört talas om, var det Robert Wells som var där och uppträdde då?
Ja,
eller? Jag var inte med själv nämligen, men jag har hört talas om den där kongressen.
Men du var ju född i alla fall.
Ja, knappt. Hur många kongresser har du varit med på då?
Ja, Hur många kongresser har vi haft sedan dess? Och så har jag varit på...
Var Norrköping första?
Jag tror jag har varit på 4 LO-kongresser och jag tror jag har varit på 5 partikongresser. Alltså det största partiets kongresser, inte något annat svammer.
Nej, du är också politiskt intresserad, ja, och aktiv. Och har ju varit...
Ja.
Och jag har ju hört talas om att du hade träffat Reinfeldt någonstans här i Piteå också.
Ja, nej, Luleå.
Det var i Luleå att träffa honom.
Ja, det var när jag satt ordförande i LO-distriktet. Så vi hade styrelsemöte. Och då sa jag att idag så ska vi äta lunch på Maxgrillen. Aldrig i livet, sa en del. Det ska vi inte. Ja, sa jag, vi ska äta det för att det kommer dit en person som jag har tänkt att vi ska träffa. Och då hade jag skrivit ihop ett uppsägningspapper till Reinfeldt. Och så vi åkte dit och satte oss där och åt lunch. För jag visste ju om det att han skulle komma där kring lunchtid. Och då kom den här delegationen och jag satt precis innanför dörren. Så de såg mig inte och ingen anade. Så när han kom in genom dörren så ställde jag mig upp. Jag skulle bara överräcka en uppsägning till dig. Som gäller med omedelbar verkan. Och han hänvisade till sin sekreterare som fick ta emot den där. Men säkerhetsfolket höll ju på att få nippra.
Ja.
Så när vi hade suttit ett tag då, de hade ju som speciella platser de åt, där de skulle sitta och äta. Och säkerhetsfolket hade väl ordnat till det. Så när jag skulle gå och fylla på drickat så vart jag stoppad. Ja. Jag fick inte gå fram och hämta och dricka.
Men du behövde inte ta med dig pappret hem i alla fall.
Nej.
Hur många år satt du i förbundsstyrelsen på transport då?
Ja, tills jag blev pensionär.
Ja.
65 år. Vad blev det då? 97 till jag fyllde... 97 var jag ju 50, va?
Ja.
Ja. 25 år.
Vad tycker du har varit det roligaste med att vara i transport då, så att säga?
Ja, kamratskap.
Du tycker att det har varit bra kamratskap, ja, inom förbundet så att,
ja,
säga?
Ja, för det mesta. Men det har ju varit en hel del hårda tag också. Men det är ju typiskt för transport.
Ja.
Av någon anledning. Men,
hårda men ärliga.
Men kanske. Alltså, jag tycker att... Att det har varit speciellt i transport med att det är medlemmarna som har tryckt på för att få det bättre. Och jag upplevde ju särskilt på LO-kongressen att en del andra delegationer, de hade inte medlemmarnas. Och det, särskilt när det gäller EU-frågan. Så hela Norrland var emot att gå med i EU. Och det beslutet var taget inom LO-distriktet också. Att säga nej. Men på LO-kongressen så var det bara transport som sa nej av de förbunden.
Mm. Ja, tyvärr så har det ju blivit så ganska ofta.
Ja.
Att transport är de som så att säga sticker ut och sätter ner foten.
Ja. Men det var ju så att de stora förbunden, de fick ju inte rösta annat än som de andra.
Nej, och tittar man idag så verkar det ju som att det är 2 stora förbund som styr hela LO.
Ja, tyvärr så.
Du jobbar ju som ombudsman uppe i avdelning 26 i Luleå också under några år.
Ja.
Sen var du ju nere i Söderhamn också när Kristina gick ombudsmanutbildningen.
Jajamän.
Och var, ja, vad ska man säga? Ja, du var ju ombudsman då och skötte förhandlingarna och sånt där nere hos oss.
Ja. Och så var jag i Uddevalla.
Ja, visst ja, det var ju det också.
I 3-6 månader. Nej, ja. Några månader.
Ja.
Och hos er var jag ju 6 månader.
Ja. Så det var ju under en tid där som du var ute och reste ganska mycket också.
Ja.
Men ni som bor här uppe, ni är ju vana att resa lite också så att... Men vad har du haft för politiska uppdrag då? För att du har varit engagerad i Socialdemokraterna, det är ju ingenting att sticka under stolen med. Men Du har ju varit aktiv ganska mycket.
Ja, 18 år i barn- och utbildningsnämnden i Piteå. Och de flesta av de åren så har jag varit vice ordförande. Mm. Och jag har haft möjlighet att bli ordförande, men jag har inte velat ta på mig det, för att då skulle jag mista mycket av jobbet i facket.
Mm.
För en ordförande post i barn- och utbildningsnämnden är ju nästan, eller mer än halvtid.
Mm.
Så jag är nöjd med att vara vice ordförande.
Mm.
Och en del tyckte att det var konstigt, men det var ju vad jag valde.
Ja.
Och sen har jag ju haft en del, jag har ju varit på ett antal kongresser som jag sa tidigare, men och skrivit motioner och så var det aktiv på det sättet.
Och det är ju på det sättet vi kan ha möjlighet att påverka, det är ju att skriva motioner så att säga och driva till kongressen.
Då kan jag ju säga att jag är ju fortfarande aktiv då. Just nu så är jag ju då ordförande i revisionen i Piteå kommun.
Mm.
Och det har jag nu varit i några år.
Mm. Och så är du aktiv i PRO?
Ja. Ordförande i min lokala förening.
Mm. Är det med
nästan 300 medlemmar.
Är Piteå då eller?
Norrfjärden.
Norrfjärden, okej.
Okay. Vet, jag bor ju ute i Piteå. Jag bor i Piteå kommun, men jag bor ju i Kopparnäs.
Ja,
det
är viktigt, men vi sitter ju där nu. Nej, sen så berättade du ju här idag när vi kom hit att du hade varit med på en pensionärsresa med Transport.
Ja.
Att Transports funktionärsklubb anordnar en resa för pensionärer.
Ja.
Är det någonting som de anordnar varje år eller?
Nej, det, under pandemin blev det ju utnå.
Nej.
Och det har inte varit, jag tror att jag har varit med på 2 eller 3 sådana här sammankomster. De satte det ju på Gotland ett år och det var ju så ocentralt så det, man kunde ju inte föra dit.
Nej.
Men de har ju varit hit i Norrbotten. Vi har ju haft en träff här.
Ja, det var mindre, mer centralt alltså.
Ja.
Ja. Nej, sen så tänker jag så här att det måste väl vara roligt att få träffa arbetskamraterna som man har haft. Du sa ju tidigare att det var bra kamratskap i Transport. Och tyvärr så är det väl många som har gått bort då naturligtvis.
Jajamän.
Som till och med jag hade hunnit, eller har hunnit träffa genom åren. Är det någonting som du skulle, om jag säger så här då, är det någonting som du känner att ja, men det här skulle säkert vara kul för folk att höra? Någonting som har hänt eller något dråpligheter eller?
Ja, jag vet inte, men alltså om jag får ta upp en facklig fråga så då tänker jag på det här. Alltså förut så gjorde vi ju avtalskontroller. Eller när jag jobbade som ombudsman så gjorde jag avtalskontroller. Det lärde jag mig från avdelning 12 i Malmö. Kjellqvist som jobbade där, jag var ju där med honom och lärde mig göra avtalskontroller. Och jag är ju lite fundersam idag att man inte vågar kalla till avtalskontroll. Nu har ju arbetsdomstolen sagt att man måste ha en anledning. Ja, men det är väl bara skriva dit en anledning då.
Du tänker att men alltså, anledning
jag tycker alltid. Det är märkligt att man inte är ute och gör stickprov på hur man för det kollektivavtal.
Mm.
Utan väntar på att medlemmar ska ringa och anmäla att det är fel. Mm.
Du tänker lite på som vi regionala skyddsombud jobbar. Vi kallar till att göra en skyddsrond och så åker vi dit och så tittar vi.
Ja. Alltså vi har ingen vetskap på jättemånga företag idag. Om hur man följer kollektivavtal.
Nej.
Så det i min åsikt alltså.
Ja. Ja, det.
Men jag har ju pratat med en del ombudsmän och de säger att de inte får göra avtalskontroller. Men jag pratar med, vi pratar ju bland annat om det nu när vi träffades. Och det egentligen finns i, alltså det är bara att hitta på en anledning.
Ja, för det står väl
och sen om man då råkar ha fel, att det inte är fel på övertiden eller på OB-tilläggen eller något. Ja, men då är det väl bara bra om man inte hittar något fel. Ja,
för det står väl i avtalet att det ska finnas en anledning. Va?
Ja.
Och en anledning kan väl vara att man tror att det är fel.
Nej, men man kan ju säga att man, jag har fått höra att nej, du behöver ju inte tala om vem det har hört det.
Har du pratat med någon ombudsman som är aktiv idag också om det, eller?
Ja.
Och de säger att man inte får, eller?
Ja, jag pratar med Olof 26, men han säger att man, de gör inga avtalskontroll.
Nej. Men du har gjort avtalskontroller?
Ja. När jag jobbar som ombudsman, då skickar jag ut ett antal kallelser för varje kvartal. Kanske en, mellan 5 och 10 kallelser, beroende på storleken på företag och sådär. Det kan ju bli jättemycket jobb om det var ett större företag och gå igenom alla handlingar. Det var jag ju med om i Malmö när vi hade kallat ett stort åkeri där. Och vi hämtade en 6-7 flyttkartong med papper som vi skulle gå igenom.
Men när du säger Malmö, vad var det som gjorde att du var i Malmö? Då?
Ja, det var de som var duktiga på att göra avtalskontroller. Jag umgicks ju mycket med Anton Flink. Och han såg till att jag fick komma dit i 14 dagar och lära mig att göra avtalskontroller. Och då var det ju Kjellqvist då, som var... Och det var jädrigt intressant och det var ju roligt också. Man fick ju vara med om roliga saker. Ja.
Men Anton, han var ombudsman i avdelningen.
Ja.
Och Kjellqvist, var han också ombudsman eller var han?
Ja, avtalskontroller kanske han.
Ja.
Men han jobbar ju med förhandlingar.
Okej. Okay. Så då var du nere med de här gubbarna i 14 dagar då och fick lära det.
Ja.
Och så sen åkte du hem till Norrbotten och använde det.
Ja.
Men om du ser på, du ångrar aldrig att du har liksom engagerat dig fackligt och politiskt?
Utan nej.
Du tycker att det är liksom, du känner att det är bra att man gör det så att säga.
Men jag hade nog i blodet.
Ja, för tittar man idag nu då, så, jag menar, vi tappar ju medlemmar i Transport.
Mm.
När det var bevakningskonflikten då som varslad, alltså... Det var varsel om bevakningskonflikten, så såg vi att det blev ju ett ganska snabbt inträde bland många. Men sen när avtalet var klart så var det väldigt många som klev ur tillbaka.
Mm.
Och då kan man ju fundera, vad är det som gör att vi tappar medlemmar och att folk liksom, när det börjar bränna till, då vill man vara med, sen kliver man ur.
Ja, alltså det där är ju svårt. Jag måste ju säga, jag hade ju en gammal pappa som var med och startade fackföreningen på Furunäsets sjukhus som hette Piteå Hospital Asyl. Och det här var ju alltså på 20-talet. Bildade Statsanställdas förbund avdelning 12. Där var han sekreterare och jag har läst protokoll som han har skrivit. Och då skrev han att det vore få medlemmar på mötet. Och det är ju så. När vi anordnar medlemsmöten, det är ju nästan ingen som kommer.
Nej.
Om jag far runt i Norrbotten och hade medlemsmöten, så när jag kom hem kanske jag hade träffat 20 medlemmar.
Ja. Men om man tittar på PRO nu då, du berättar att du var ordförande i din lokala avdelning, och hur många medlemmar är ni?
Ja, vi är nästan 300. Och det kommer mellan 80 och 120 till våra träffar.
Ja. Och man önskar ju, det är lika, min mamma är också engagerad i PRO hemma. Mm. I den PRO-avdelningen. Och de är också alltså närmare 100, över 100 på sina träffar. Liksom.
Ja.
Men vad är det som gör att inte de yngre kommer på liksom sina träffar man kan ha?
Ja.
Och har möjlighet att framföra åsikter och synpunkter och den biten.
Ja, jag vet inte. Det är ju... Alltså jag märkte ju på Burmans, alltså när vi hade fackklubb, så kom man, alla som kunde komma, som inte jobbade, kom ju på möte. Vi var ju jättemånga på de möten, klubbmötena.
Ja.
Men i sektionen så kom de aldrig. Ja, några stycken, men inte många.
Nej.
För de tyckte att de hade ju fått det mesta på klubben.
Ja.
Men... Jag vet inte. Jag har ju också tyckt att sektionsmötena är ju inte intressanta. Det är ju så mycket formalia så här som ska göras. Nomineringar och så här.
Ja.
Och så sitter man där och nominerar folk som kanske första gången går på sitt möte. Det är ju inte bra.
Nej. Nej, och jag tänker, formalian kommer man ju inte undan. Nej. Men man kanske skulle kunna göra mötena på ett annorlunda sätt.
Man kan ju göra roliga möten.
Ja.
Ja, men det gjorde vi i Piteå på sektionen där. För vi bjöd ju in folk från förbundsledningen.
Mm.
Det var ju inte bara en gång vi hade folk från förbundsledningen. Och som kunde berätta om. Ja, och då kunde vi ta ut ett avtal eller två avtal.
Mm.
Men, och då kom det folk då.
Ja. Nej, och som sagt, det är någonting som vi brottas med idag. Att vi behöver ju liksom få fler som blir medlemmar. Och sen tittar man på hur världen i stort ser ut. Ja, men det är inte så himla enkelt att ha förtroendeuppdrag idag heller. Vare sig du är politiker eller du är ledare, alltså ungdomsledare i en idrottsförening. Eller... Det är inte så enkelt att få folk liksom att våga ställa upp och göra någonting. För tittar man på sociala medier så är det någon som gör någonting så är det ju... Så otroligt mycket negativt som kommer på sociala medier.
Men man tror ju att man får reda på allt där. Men allt som man får reda på där är ju inte sant.
Nej, det är ju inte det.
Alltså det, men det är väl en av anledningarna att inte folk, och just det här också, att folk väljer bort att vara med.
Mm. Nu under pandemin så provar ju våran avdelning, alltså avdelning 18 Hälsingland, att köra digitala möten. Och vi tyckte ju att det fungerar ju väldigt bra att ha digitala möten under pandemin. Men man tappar ju det här, vad ska man säga, inte ska man inte säga skitprat, eller men det här pratet runt omkring.
Ja, det sociala.
Det tappar man ju om man har digitala möten. Och det är väl lite lika med den här podden också. Man tappar ju det sociala lite grann, men tanken är ju att man ska kunna sitta i sin lastbil eller truck eller gå sin eller någonting och lyssna på förhoppningsvis något intressant som handlar om transport. Om man säger så här då, Anders, hur ser du på transport? Jag förstår ju att Transportarbetarförbundet ligger dig väldigt varmt om hjärtat.
Ja.
Och har gjort hela tiden, men Hur tror du transports framtid ser ut då?
Ja, jag tror ju att den är inte så lätt. Men jag måste ju säga att jag var ju bland de första som började prata om att vi skulle skriva en motion. Och jag tror att om jag minns rätt så skrev jag en motion där vi föreslog att man skulle göra LO till ett förbund. Och ha branschorganisationer. Man ska ha ett fackförbund och det ska vara LO.
Mm.
Och den har vi ju nu haft som motion i LO-kongressen.
Mm.
Från transport. Jag var ju väldigt nöjd att förbundsstyrelsen första gången ställde sig bakom den där motionen. Men alltså jag tror det är enda utvägen.
Mm.
Alltså medlemsavgiften. Alltså folk tycker ju att den är hög.
Mm.
Och jag menar ju på att fackförbunden måste ju se över sin administration. Och vi är 14 förbund vad gäller. Och det är ju en administrationsapparat i varje förbund.
Mm.
Men skulle man ha ett förbund så skulle man ju säkert vinna en hel del pengar när det gäller administration.
Mm.
Och jag har också då tänkt att då kanske vi kan ha en fackavdelning i varje kommun.
Mm.
Vilket vi inte har idag. Till exempel i Norrbotten. Så de flesta fackförbund är ju i Luleå. Eller kanske i ett annat län.
Mm. Och så är det ju många förbund som har idag.
Ja.
Och tittar man då på transport så är vi ju ett av de förbunden som fortfarande har avdelningarna kvar. För som hemma i Söderhamn är det ju, det är bara kommunal och transport som har liksom lokaler och finns på plats i Söderhamn.
Mm.
Så att man kommer för långt ifrån medlemmarna liksom.
Ja, problemet är ju när vi har sektionsmöten. Om vi skulle komma en från varje avtalsområde, så är det ju, om man då säger att man håller på i 3 timmar, så är det, alltså den, någon där får inte sin röst hörd, för att det är så mycket snack om transportavtalet eller bevakningsavtalet, och de här små, de andra, de hinner aldrig fram.
Men hur har sektionerna sett ut här uppe i Norrbotten då? Har det varit?
I varje kommun.
I varje kommun, alltså ortssektioner, ja, så att säga. Ja. För vi har gjort sektioner vi också, men vi har ju pratat om att skulle man liksom ha någon fördel med att försöka göra branschsektioner. För det vet jag att vissa avdelningar har ju det istället.
Ja.
Stockholm bland annat, men de är ju så oerhört stora.
Ja.
Men du tycker i alla fall att det är svårt för transport.
Men det är svårt för hela fackföreningsrörelsen. Organisationsgraden är ju inte vad den borde vara.
Nej, glädjande nog har vi ju ökat lite grann i alla fall.
Jo, men det...
Men inte tillräckligt.
Det går inte att upprätthålla ett kollektivavtal om man inte har en organisationsgrad som är över 50%.
Nej, så är det ju. Ja, då tänkte jag att vi skulle avsluta, Anders, om du inte har någonting som du speciellt skulle vilja säga.
Nej, jag tror ju inte att du vill att jag ska avsluta med att sjunga eller något, men jag kan väl säga så här att det är upp till varje facklig engagerad människa att hitta lösningar och pröva på nya arbetssätt. Och också kräva det av sin avdelningsstyrelse eller förbundsråd eller förbundsstyrelse.
Mm.
Man får inte vara rädd för att pröva nya sätt att organisera.
Nej. Vi har ju som sagt, vi ska pröva en ny grej nu. Vi kommer att vara med på Mittjamässan i Ljusdal nu i augusti. Och vi kommer att ha en folkrace på plats. Och där kommer man att kunna anmäla sig till att vara med och få provköra den där folkracebilen helgen efter Mittjamässan den 9 september på yrkesförarens dag. Uppe på folkracebanan i Ljusdal. Och är det så att man inte är medlem, så kommer man att ha möjlighet att bli medlem på plats och swisha in sin första avgift. Och då kommer man som sagt att få provköra en folkracebil. Vad det är för bil, det vet jag inte, annat än att den är folkracebyggd så att säga.
Mm.
Ja, och med det så får jag tacka Anders för att du ställde upp på den här lilla pratstunden. Så
ja,
då säger vi tack och hej från Kopparnäs.
Ja, jag får tacka för besöket.
Och tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej då.